välkommen till Kjellander och Björk och vårt avsnitt om skolan i framtiden. Det här är del 2. Här kommer vi prata om nutid, hur kunskap uppstår, kognition, psykologi, designa kring Homo sapiens. Vi kommer att kika på kluriga koncept och lite grann vad Skolverket säger om digitalisering. När jag släpper in dig i avsnittet här så kommer vi vara mitt i diskussion om debattklimatet precis just nu. Häng med! Jag skulle säga så här, för att vara mer specifik. För det första så är det ju ett fenomen här som är lite kul att betrakta då. Det är att vi på en politisk nivå ska lägga oss i en pedagogisk metod. Så att vi ska då inte, vi ska anställa människor, men vi ska inte låta dem tänka och utforma hur de ska arbeta. Det tycker jag är magiskt. Och det visar ju också lite grann vilken sida som jag står på i den här debatten. Vi gör så här, Andreas Kjellander. Jag ska on the fly översätta 9 principer för varför. 9 principer som ska figurera kring lärande.
Yes.
Den här kommer från, som sagt, som jag sa, jag har tänkt oerhört mycket på hur kunskap uppstår. Jag tror inte jag ska ladda på hela min problematisering och alla mina funderingar och teorier och modeller och det ena med det andra på det här området. Men det, kunskap är ju centralt när du jobbar med interaktion och digitala liksom, kanaler och sånt där. Hur ska människor konsumera det här? Är jätteviktigt att veta hur vi funkar rent kognitivt. Daniel T. Willingham, en psykolog från University of Virginia, har skrivit ett gäng böcker. En bok heter Why Don't Students Like School, 2009, där han då är kritisk till en argumentationsposition som har funnits kring lärande och kunskap i skolan ett tag. Där det finns olika inlärningsstilar. Och jag har själv använt det begreppet. Ja, men någon är bättre så här att kunna när man får känna på den. Och någon är bättre att ta emot teoretiska saker. Och någon är bättre så. Och fine. Så kan det vara. Att man kan ha preferenser i inlärningsstilar. Men det är dumt att låsa sig vid den mentala modellen när den inte är vetenskapligt grundad. Vad som är vetenskapligt grundad, det är hur människans kognition fungerar. Så därför har han listat 9 principer istället för de här inlärningsstilarna. Och jag tänkte att du skulle få kommentera när jag drar de här. Människor är naturligt nyfikna, men de är inte naturligt bra tänkare. Mm. Så tipset som man ger till de som står och har ett undervisningsansvar, det är ju hur bevara nyfikenheten, hitta ett sätt att bevara motivationen för det du pysslar med, men ställ frågor av så här lateral karaktär. Nu lägger jag till och tolkar från det han säger, så att du kan koppla ihop kunskaper. För det är ju det som förmågan att kunna tänka, det och kunna liksom se ett koncept från flera olika håll, att våga flippa liksom och hålla på. Men det statementet rent kognitivt gör det bra. Fokusera på nyfikenheten och ställ frågor från kluriga håll, så att du övar förmågan att kunna den här traverseringen och laterala tänkandet och allt sånt där som idé.
Den tror jag stenhårt på.
Ja.
Den tror jag, för jag slänger in ett exempel där. Mm. Nu är det från förskolan,
ja,
men ett bra exempel.
Shoot.
När de är ute då i skogen.
Mm.
Med sonen nu som faktiskt börjar 6 år, men när vi gick på dagis, de hittar myror som går i skogen.
Mm.
Då ställer de frågan, men ska vi följa efter de här myrorna och se vart de kommer ifrån?
Mm.
Istället för att säga att, nej, men de kommer från stacken som ligger där bakom hörnet.
Mm.
Och så får klassen liksom följa med myrorna.
Yes.
Och så hittar de den här stacken.
Mm.
Då har man ju skapat, man har liksom spelat på nyfikenheten för att kunskap ska uppstå.
Japp.
Nu är det väldigt liksom grundläggande exempel.
Den
tror jag jättemycket på.
Också ställa frågan så här, vad är det som gör att de inte kan flyga?
Det kan de visa.
Ja. Varför tror ni inte att de bor uppe i trädet? Och det är ju bara en ren spekulativ sak där du ska ta, ja, det vi kommer dit.
Mm. Det är bra, det var första principen.
Ja.
Du får nog gå igenom de här ganska rappt.
Faktakunskap föregår förmåga. Check på den. den är självförklarande. Men det kan vara värd att komma ihåg. Vi förväntar oss saker av människor fast vi har inte gett dem kontext eller liksom så här, teorin eller fakta eller för att de ska kunna utveckla den här. Ja. Tre. Minnet är resterna av tankar. Så han... ja, vad betyder det?
Mm. Att du måste tänka för att, att... Du måste tänka själv för att du ska kunna komma ihåg saker. Det tror jag, alltså det är bara för det tillbaka hur du har klarat igenom massa olika liksom, prov i skolan. Mm. Du har hittat sätt att forcera dem.
Mm.
Men du kommer inte ihåg dem.
Nej. Men det här betyder ju inte, det här exkluderar ju inte här praktisk inlärning. När du ska liksom byta ett motorblock, då pågår det ju väldigt mycket tankar om motorblocket och dess funktion. Du är kognitivt investerad för att du rör i prylarna. Men tanken om motorblocket pågår ju. Det blir då minnen. Då är dessutom fler sinnen aktiverade. Du kan grunda minnen och sådana saker. Så det är inte bara... Han säger ju inte att det är teoretiskt. Utan det är allting. Vi förstår nya saker i kontexten av de saker vi kan sedan tidigare.
Alltså det köper jag.
Vi plattformar kunskap.
Det köper jag 100%.
Att vara duktig och få förmåga, proficiency, för det kräver att du övar. Världens enklaste och äldsta princip. Övning ger färdighet.
Verkligen.
Kognitionen är fundamentalt olika tidigt eller sent i träningen. Tänk dig nu när du ska skjuta mål första gången du tränar med bollen i fotbollen och så sen din förmåga att skjuta mål efter tusende träningen. Det är ju, sättet som du delar upp vad du ska göra rent kognitivt, ta in bollens position, liksom målens position, din kropp i förhållande till den är helt olika. Så du kan inte säga att det är kognitivt, på ett kognitivt plan så är det inte samma sak längre. Det är en helt annan sak att skjuta bollen tusende gången. Det kopplar ju tillbaks. Men alltså så om du ska ha en övning där du ska lära dig kognition då är det ju en helt annan övning i början än när du ska göra mål i krysset. Helt enkelt. Det kan ju låta som självklarheter, men det är ju bra fynd som är vetenskapliga. Barn är mer lika än olika in terms of learning, i inlärning.
Just ja. Så det ska då tala för att vi ska testa alla samtidigt. Eller vi ska gruppera liksom barn efter ålder i skolan.
Vad gör vi med den? Om vi antar de här som fakta, odiskutabla fakta.
Han grundar det här vetenskapligt.
Ja. Mm. Så vi litar på honom som en auktoritet.
Yes.
Då säger det någonting om individanpassningen. Det säger att du kan göra en ganska effektiv inlärning systematiserad. Det pratar lite för katedergigget liksom. Men där har du ju problemet att du aktivt repellerar nyfikenhet om du har fel lärare och aktivt skapar nyfikenhet om du har rätt lärare. Så det är ju en otroligt riskfylld sak. Det bygger ju verkligen på förmågan att kunna. De här principerna bygger på varandra också. Intelligens kan ändras. Öka genom hårt arbete.
Okay.
Återigen, definitionen av intelligens. Men om definitionen av intelligens är förmågan att kunna på ett snabbt sätt förstå och tolka och pröva koncept på flera olika sätt, så ja. Som jag var obsessed med intelligens när jag var runt 20 och tyckte det var kul att göra intelligenstest. Jag ökar ju min IQ avsevärt genom upplärning. Och det är ju då inte intelligens. Jag är ju fortfarande lika puckad, men min inlärningen ledde ju fram till att jag kunde lära mig att pröva det. Jag lärde mig metoder att pröva lösningar snabbt och fick högre och
du
högre score.
Du hittade sätt att få bra betyg att klara de här testerna.
Typ Mensa-grejerna. Ja.
Yes.
Att lära ut i princip, likt alla andra komplexa kognitiva kunskaper måste ja, praktiseras. Det måste övas för att bevaras och utvecklas.
Mm.
Så det är inte... Det är en sak att vara teoretiskt skolad i pedagogik, men du måste vara i klassrummet, där på plats. Du tappar det om du inte är där.
Men det är ju liksom principen av att hjärnan är en muskel, känner jag. Du går på gymmet för att träna liksom buttocks.
Nio principer. Hjärnan. Är det någon av de här principerna som inte kändes intuitiv eller liksom...
För mig känns de ganska självklara.
Mm.
Men mot liksom bakgrund av att de är liksom vetenskapligt, ja, liksom fundament,
ja,
så känns det som att vi bör ju titta på vad är känt när man också skapar det nya systemet, den nya bilden, hur skolan ska fungera.
Det jag tycker om det här, det jag gillar med den här approachen, att han har listat kognitiva principer först och så sen på ett väldigt mjukt sätt resonerat kring vilka metoder kan man använda för att då, för vad vi inte kan göra, det är att ändra de kognitiva principerna för Homo sapiens. Det är skitjobbigt. Det kommer vi inte kunna göra för 2050 då vi designar en teknik i huvudet och håller på med DNA och sådär. Det här är bara som det är. Det här är vårt programmeringsgränssnitt.
Jag tycker du är inne på något bra där när man ändå pratar om, för det, alltså, det är enkelt att referera till debatten. Och det är det, alltså, på något vis är det alltid, vad är vi oense om?
Mm.
Alltså, jag tycker att vi borde prata mer om vad är vi ense om?
Mm.
För det pratar om allt där. Vad är, hur ska vi, för det handlar också om hur ska vi standardisera vissa saker.
Ja.
Ett stort problem är ju liksom att, jag menar, på vissa ställen går det jättebra.
Mm.
Eller bättre.
Mm.
Medan andra ställen liksom halkar efter.
Ja.
Vi måste hitta sätt, precis som det gäller liksom Sverige i övrigt, det gäller andra saker, att hitta de här liksom standardiserade lösningarna som gör att vi kan få det att fungera. Som inte gör att du måste logga in på 7-11 system, utan hitta sätt att få det att liksom fungera ihop.
Mm.
Så vi måste prata mer om vad vi är ensam om. Ja. Om det är de här sakerna, det vet jag inte. Men det är en bra grund.
Nu tar ju jag då, det här är ju, jag plockar ju exempel från min egen vaneföreställning eller min föreställning om hur saker och ting är. Så jag har ju en favorit här som jag lyfter fram. Jag vet att när jag pratar med lärare och rektorer och sådana saker, så har de är extremt välgrundade. De är jättekunniga, de har massor med modeller och de är otroligt intresserade av att progressa på det här området. Åtminstone de som är i min bubbla.
Mm.
Och sen finns det de som har lång erfarenhet av saker som inte då är lika teoretiska och modelliga som kanske vi ungdomar runt 40 är.
Nej, men exakt.
Som har andra praxis.
Mm. Det jag blev lite positivt överraskad över, ska jag säga, i det här, det var, om vi pratar om edtech, vi pratar, det finns ju allt det här.
Ja.
Vi pratar fintech, nu pratar vi edtech.
Ja.
Då finns det då en branschorganisation som heter Swedish EdTech Industry. Man definierar då tjänster och produkter som hjälper då liksom av digital teknologi, stödjer då utbildning, lärande, kompetensutveckling, administration och alla de här olika delarna. Och det jag varit lite glad över när jag tittade in på den här sidan, det var att man har skapat någonting då som man kallar för EdTech-kartan.
Mm.
Där man då har målat upp en bild över alla de här
entreprenörerna.
Mm. Men man har hittat en modell som liksom, på ett snyggt sätt tycker jag, liksom, delar in det här i olika typer av liksom, processer där de här verktygen eller tjänsterna eller vad det nu ska kunna vara faktiskt fyller sitt syfte.
Kan vi länka den så att någon annan kan se den sen?
Ja, eller? Vi länkar in den i avsnittet och där kan man titta lite grann. Vi behöver inte liksom gå in på detaljer, men man har delat in det i tre olika delar där man pratar liksom om huvudmannaprocesser, där man pratar om liksom administrationen kring skolan, där man pratar om själva liksom undervisningen, där man är inne på liksom lärprocessen och den delarna. Och sen även då rent liksom övergripande organisationen, scheman, stödorganisation och så vidare. Och jag tycker att det här är det jackar i lite grann när du ändå pratar om liksom principer. Vad kan vi enas kring?
Mm.
Vad har vi liksom, hur kan vi måla med den stora penseln? Vad kan vi liksom, hur kan vi hjälpa varandra? Hur kan vi samarbeta? För då kanske det kan fungera med den här decentraliserade skolan.
Mm.
I en...
Jag skulle ju dessutom, jag tänker berätta nu, Andreas. Nu är det dags. Nu ska jag berätta hur ni ska göra.
Är det nya skolsystemet vi ska föra?
Så som när jag tog in lite feedback från lärarna och investerade, personer som är väldigt investerade i det här scenariot, så ser jag att en röd tråd, och det var väl egentligen att validera vad jag själv tänker och känner. Så vi står ju i digitalisering av skolan också. Vi har, som alla verksamheter så, som jag tittar på just nu, så har de problem med sin data, sin masterdata. Den är inlåst i system som de inte äger, som är låst av avtal som är 10 år gamla, av en verksamhet som inte faktiskt vet hur de ska vara värdefulla leverantörer till skolan och sådana där saker. Så det är oerhört att svårt att komma till det här standardiseringsläget som det är i. Vad vi skulle vilja ha är ju en plattform som håller ordning på progressen för barn i skolan över hela landet. Ett standardiserat sätt att jobba med både tester och med bildning och kvantifiera progress och sånt på ett och samma sätt. Det skulle jag vilja standardisera, men vi har en väg, en bit att gå, just eftersom vi har så himla dålig ordning på data. Dålig ordning på data, det är det mest centrala problem som vi har i digitaliseringen precis just nu, och det är också det som är mest abstrakt att prata med en verksamhetsperson om, just eftersom man inte förstår vad menar vi med det. Men med data så låser vi upp alla nya värden, det är ju typ det som är problemet. Vad jag inte vill standardisera, det är metodvalen för hur kunskap ska uppstå i den kontext som läraren är själv. Jag vill ju distribuera det. Jag vill ju distribuera ansvaret med en vision om vad en människa ska klara av när den är 12, 15, 18, 21 etc. Så att man använder lärarnas egna förmågor att bedöma vad som är mest relevant att jobba med nu. Så minska liksom detaljstyrningen från center och öka förtroendet för lärarnas egna förmåga att hitta egna vägar. För trust me buddy, det finns ingen annat skrå som har pedagogiska pubbar, som har samkväm, som diskuterar hur fan de ska göra det här. De är så jävla intresserade av att lösa sitt uppdrag. Och de får inte betalt för det. Så det finns äkta passion, och man dödar det med dåliga centraliserade processer. Nu vart det rantigt. Standardisera verktygen, standardisera stöden de behöver, men distribuera ansvaret att skapa kapabla individer. Slut!
Mm. För just alltså, det här med vem äger datan är ju en jätteviktig del i det här också. Jag menar, pratar vi liksom tech-entreprenörerna i det här? För här har vi några som har ett tydligt ekonomiskt incitament av att driva utvecklingen.
Ja.
Jag såg en siffra där på 2020. Marknaden för edtech spås vara värd 252 miljarder dollar. Det är crazy. Och det här är den utveckling vi ser. Det ökar, liksom, befolkningen ökar. Vi har en liksom, ökad ska vi säga, utbildningsgrad. Men också hela den här omställningen som vi har just med ökad automatisering i näringslivet och industrin.
Och här är vi ju någonstans inne på nuet då. Nu när jag har rantat klart om kunnande och sådär. Vi har ju övat e-learning och andra edtech-orienterade liksom, saker ett litet tag nu. Det finns ju redan en marknad, den är redan stor. Beroende på hur man skär det så kan man ju se att det som du hade då i 2020-horisonten, det är förvisso en rejäl ökning från nu på nästan, alltså det är nästan en dubblering från 2014. Men det har ju pågått ett litet tag, kan man väl säga. Och mer lär väl komma. Så den stora frågan är, tillbaka till en av grundfrågorna. Är det en skolans uppgift då?
Vi kan ju fundera på det. För jag menar, nu har vi ju de stora liksom internetjättarna. De är inne i det här.
Ja.
De har ju kommit långt i det här.
Ja.
Jag ska inte vara förvånad om vi har 2020, kanske tidigt, men några år framåt, liksom världens största internetföretag är liksom ett edtech-företag.
Såklart.
Det tror jag. Alltså, så skulle det kunna vara. Så pass. För där har man ju löst grejen med data. För då har man ju kontrollen på datan. De har ju all data på hur det ska fungera och hur man skapar liksom, hur man levererar ett värde av liksom gånger 10 av i PISA.
Det är lite kul att du säger så, att du gissar det. För du delar ju den gissningen med någon som inte har exakt samma skärpa som dig, utan det är ju bara någon som har jobbat på fältet edtech under en herrans massa år. Jag fick en länk från min kompis Jan Bidner igår som säger precis där.
All right.
Sannolikt är det största företaget i världen ett edtech-företag om några år här.
Och det skulle kunna vara liksom Google som flaggar om.
Ja, det kan, men, men kan man det då? Det är ju det här som är problemet, för vi som jobbar i digital transformation nu, som det så fint heter, vi ska ju alltså montera ner en struktur samtidigt som vi ska innovera upp en ny. Det tar dubbelt så lång tid än att någon får vind i seglen bakom en pågående beteendeförändring. Google måste faktiskt montera ner någonting medelst att montera upp. De är ett GAM-företag, vet du? De är 10 år gamla. Herregud, GAM-folk. Det kan vara då.
Eller Microsoft, eller någon annan. Men Google ligger ju nära till hands med tanke på att de sitter liksom på
jo, de har gör, ju...
så att säga. För vi har ju även andra, för vi har ju liksom massa spännande initiativ som sker. Jag tänkte faktiskt langa in ett spännande koncept på ett typ system. En skola som en fransk miljardär som har startat. Det här är då ett typ av universitet. École 42, eller då översättning, alltså skola, alltså 42 kallar man det här för det på engelska. För nu har man också då öppnat i Silicon Valley, i Kalifornien i alla fall. Det finns inga lärare här, utan det här är en projektbaserad skola. Du får inte ens ett diplom. Xavier har sagt att utbildningssystemet inte fungerar. Det har många andra också gjort också, men det här sa han 2013. Och då bestämde han sig för att han ska grunda då en utvecklarskola som inte har lärare, som inte har en kursplan, som inte har några avgifter och som inte har några antagningskrav. Och han kallar den då för 42, lite nördigt, för det är då svaret på livets gåta. För er som har läst och lyfter en sky till galaxen. Och han grundade lite kaxigt sagt med liksom sitt kreditkort som han har dragit upp på $20 miljoner i start och $7 miljoner då, som det kostar nu löpande per år, plus några miljoner för nu när de har då flyttat även då över Atlanten. Jag tänkte vi ska lyssna lite grann på vad några kända technamn säger om den här skolan, med Snapchats Evan Spiegel först ut.
So the really awesome thing about going to 42 is you feel like you're walking into a school from the future.
There were people in the room, it was I think 11:30 at night, and you could see young people working on coding.
When I walk the halls of 42 in Paris, it makes me wish I could spend my time in that building learning.
I think 42 can bring a lot of things to the educational system in the United States.
Educational institutions and even the nonprofit institutions are now charging a lot of money, and people have to go into debt in order to enroll in school.
You know, globally, the education system hasn't evolved as fast as technology.
Do you think that the innovation is going to come from the government, sort of, you know, mandating these new classes? Probably not. You know, we can support that effort, but it probably does take stuff like 42 to come along and really change how people think about computer programming is a fundamental thing that skill.
Och det här är ju liksom företag som de stora techföretagen, internetplattformarna som uttalar sig extremt positivt i det här. Det man har gjort då, det han den här Xavier har tänkt ut, det är att han har då skapat ett spel. 80 000 personer söker varje år, spelar det här spelet. Söker sig, eller fel, in i fel direkt där. Man spelar det här spelet. 25 000 ungefär klarar det här spelet. De man plockar ut av de 3 000 bästa. Och man frågar dem om de vill komma och spendera en månad på den här skolan. Och nu pratar vi då 15 timmars dagar inklusive lördag, söndag. Det är ingen liksom måndag till fredag. Och man, det man kommer fram till efter 5-6 dagar, då lämnar ungefär en tredjedel av de här skolan, och så väljer man ut då de bästa som får en gratis utbildning, man fixar boende. Hälften av de som går då, av de här 1000, är då från fattiga familjer som aldrig skulle haft råd. Och den här då terminen, vi använder ändå begrepp för det finns ingen termin, men det är en, liksom, en form av liksom projektbaserad termin som består av 21 moduler, eller då spelnivåer som man kallar dem. Och de här spelnivåerna, de är designade av 6 personer som sitter en trappa upp. Och de här personerna refererar man till som The Cluster. Det är väldigt koncept det här, så jag gillar det här. Och man får då en 5 minuters instruktionsvideo, en pdf, och så sen arbetar man i team. Så det är extremt samarbetsinriktat.
Men det är en pdf med?
Ja, det är en pdf med, så det känns lite old school i det här sammanhanget. Men man får köra i sin takt, för det är det som är lite roligt också. Så att den snabbaste, den klarar ju att gå igenom den här skolan på 18 månader. Och andra kommer att det kommer att ta 5 år för de andra. Man använder då, vilket jag kan tänka mig att du gillar, just de här spelmekanismerna överallt. För att få sina projekt rättade, då måste man spendera correction points. Och de liksom poängen, de tjänar man in genom att rätta andras projekt. Och fuskar man, då får man liksom snurra på ett hjul och ta sitt straff då, att jobba i kaféet. Medan då ett bra beteende, då får du då poäng som du kan spendera på att få dina prov, om någon har prov, jag vet inte, rättade och så vidare. Så det är ju fantastiskt. Ett helt annat typ av tänk.
Ja, men bara för att grunda det där lite grann, när du pekar och refererar till mig, till att jag gillar det, det är ju för att jag har arbetat på fältet kring gamification eller spelifiering under massor med år. Men egentligen så är det så här att allting är spelifierat, Andreas. Det är bara väldigt dåligt spelifierat. Det är ett problem. För att du har incitament som ligger i konflikt med varann. Du har dåliga feedbackloopar. Du har dålig kommunikation. Så vi kan skita begreppet spelifiering. Vi kan säga design. Det är bara dåligt designat runt homo sapiens. Rent kognitivt och rent psykologiskt. Så det de har gjort här, det är ju tagit det här liksom lite fräschare, spelifierade saker som man kan relatera till med poängnivåer och badges och virtuell valuta och lite såna här saker. Men och egentligen gjort det som en integral del av lärandet. Och så sen har de ju kunnat, det är ju det här som är så magiskt. Här har man ju brutit den mentala modellen för vad en skola ska vara.
Det är kanske ett extremt exempel. Ja, jag tänker också att vi behöver också bryta normen för vad det här är. För att vi ska kunna ifrågasätta liksom, de här betygen.
Yes.
Behövs de? Eller vänta nu, hur går betygen ihop med det här liksom, instant gratification? Att jag behöver ha liksom, en form av liksom, feedback loop i realtid här och nu för att jag ska kunna liksom,
men fungera. Där kommer vi in på en annan sak då, som är väldigt viktigt kopplat kring lärande. Vi kan väl ta det, vi kan väl grunda det som koncept. Instant gratification, eller kroppens förmåga att kunna producera dopamin kopplat till belöningssystem på insidan och i kroppen, det är ju en tillgång och ett problem i dagens samhälle. När vi då ska sätta ett barn i skolan idag, våra barn, så lever ju de i en vardag som är spelifierad nu. Det är, de får många, många fler dopamininjektioner än vad vi fick i samma ålder, just eftersom de har korta feedbackloopar. Du har spel som genererar den här dopaminåterkopplingen och får sense of achievement och etc. etc. Så när du då ska sätta dem i en katederundervisning där all annan kontext för dem är spelifierad, då bara, can't be done, man. Skitbra 1970. Du kan inte göra det nu. Du har redan liksom, allt annat sätter den mentala modellen för barnen. Så det innebär att skolan måste för det första spelifieras för att sen ta kommandot över vad det ska bli imorgon. För det är normen. Typ något sånt. Det är också inte bra. Problemet med dopamin och problemet med överproduktion av dopamin. Nej,
för det är den naturliga liksom följdfrågan. Men ska skolan rätta sig ledet? Ska vi designa skolan som musically designat? För att, för jag menar, det är också en kapprustning, kan man säga det. Jag menar, nivåerna höjs ju hela tiden här. Hur ska vi om det är nivån, ja, men då kommer ju, för det kommer utvecklas.
Mm.
Musical.ly kommer hitta nya nivåer av att generera ännu mer dopamin om det ens är möjligt.
Mm.
Till en gräns där vi liksom inte totalt påverkade.
Ja, eller där vi inte kan hantera det.
Ja. Och jag menar, ska skolan följa efter det här? Eller hur ska vi göra det här?
Det första man ska göra, jag har ju alla svaren, jag är över 40. Det första är att man ska erkänna det här som en relevant faktor som påverkar förmågan att kunna tillkansa sig kunskap idag. För
den hittar vi inte bland de här 9 principerna.
Nej,
den är ju ganska check. Jag tror att väldigt många kan skriva under på det här. Debatten skulle vara död om vi läste det här. Ja, men det är vi ensam.
Men
de här andra grejerna.
Hans andra arbete indikerar precis den här problematiken. Och han refererar till ett par andra farbröder som har tänkt. Och allting grundas i en serie med olika basforskningar om hur motivation kan bibehållas egentligen. Jag har ju en modell som jag tror att vi har pratat om av en polack eller en ungrare som jag inte kan uttala, som har en modell för flow, känslan av när saker är i ett flow och när inte är det. I korta drag, han heter Mihaly Csikszentmihalyi.
Yes.
Ja, jag kunde det.
Snyggt uttala.
Ja, never mind. Det har att göra med den här inre och yttre belöningssystemet som finns hos alla människor. Bara för att grunda det lite kort. Inre motivation uppstår när man får en känsla av att man kan relatera, när man har självstyre, när man förstår hur man ska bemästra ett scenario och man känner att man har ett syfte. Yttre belöningar, det kan vara såna här korta. Där är det ofta dopamin i spel. Där kan det vara att ja, men jag får en slant av dig för att vi ska umgås, och det kan vara lite sådana saker. När du ska hålla någon engagerad, då måste du ha en mix mellan inre och yttre motivation, eller inre motivation och yttre belöningar. Så du måste ofta inleda en konversation med saker som blir av väldigt kort feedback-natur, så att du får en känsla av incitament för att få in dig i flowet. Sen måste jag hitta ett sätt att sakta men säkert stegra utmaningen i ett typiskt interaktionsscenario för att ditt engagemang ska hållas kvar, och sakta men säkert konverteras det då till inre motivation. Nu blir det väldigt mycket teorier kring hur man engagerar människor. Det är centralt i design, det är centralt i gamification, det är centralt i förmågan att kunna manipulera människor. Så det sitter ihop. Och han har också skrivit ganska mycket om just det. Och där är den här dopaminproduktionen ett problem.
Mm. Mm.
Jag ska inte problematisera in absurdum kring dopamin. Ett kort svar på din fråga, vad ska skolan göra i det här? Ett, erkänna att det här är någonting som vi måste navigera runt. Två, hitta ett sätt att tillsammans med samhället ta kommandot över dopaminproduktionen. Ska vi, det har ju mycket, mycket mer att göra med designetik att göra än det har med bara skolans uppgift. Tre, vi föräldrar, vi måste förstå att YouTube är magiskt. Det är också mjölk. Men om jag häller 30 liter mjölk i ansiktet på mitt barn så kan han inte tillgodogöra sig det. Det blir inget bra. Det är samma sak med YouTube och med spel. Så all things in moderation på något sätt. Som gamer säger jag det själv.
Det här känns ändå som ganska viktiga förutsättningar för att hitta den här standardiseringen.
Optimala skolan.
Optimala,
absolut.
Jag tycker också vara ense om grundförutsättningarna. Hur fungerar hjärnan? Vara ense om problemen. Vad är ett problem idag och vad behöver vi tillsammans överkomma?
Ja.
Och vara ense om på något vis framtiden. Vilken framtid vill vi ha? Hur ska skolan bidra till att nå den här framtiden? Det är det som är
En timme, Andreas, har vi babblat nu för att komma fram till det som borde vara ganska uppenbart. Vi ska vara överens om människans förmåga på ett vetenskapligt plan, kognitivt och psykologiskt. Och så ska vi spekulera tillsammans om vad imorgon blir. Och det som blir däremellan, det blir vår strategi för skolan. Visst är det väl så, va?
Mm.
Och med enda tillägget att de som har kontakt med elever ska själv få utforma sitt eget arbete så att vi når den här visionen och den här drömmen som vi utmålar i strategin. Det känns inte som att det spelar ingen roll om vi är i en fasskifte eller något sånt där. Den metoden, det sättet att angripa det, var överens om det som är standard. Och liksom försöka bli överens om vad som är framtid.
Och det finns ju hopp i det. För nu har vi ju regeringen som har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering.
Ja.
Jag tänkte vi ska lyssna på Skolverkets GD Peter Fredriksson som pratar just om vad digital kompetens är för någonting.
Ja, bra.
När vi på Skolverket pratar om digital kompetens så handlar det om att förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och oss människor. Det handlar också om att kunna använda digitala verktyg och medier. Det handlar om att ha ett kritiskt förhållningssätt och ett ansvarsfullt förhållningssätt. Slutligen så handlar det om att kunna lösa problem och omsätta idéer till handling.
Ja. Det finns en anledning till att han är GD. För att han formulerade ju egentligen det vi höll på en timme med nu. med lite snajdiga ord. Nej, men det låter ju sånt.
Ja, men det är verkligen bra. Det är väl en djup insikt i att faktiskt, för jag menar, på något vis innan har man då förutsatt att digital kompetens ska finnas där. Ja. Att den ska uppstå någon slags vakuum. Eller så att man bara synonymt ung person måste ju kunna det här med det digitala. Men så är inte fallet.
Du ska göra så. Alltså för att vara tydlig med det, hela samhället opererar i digital kontext nu. Att bara veta hur du ska vara i det här samhället.
Och det kan vi inte förutsätta.
Nej.
Att alla kan.
Nej.
Eller att alla unga kan.
Nej.
Absolut inte.
Även
så
om
är det,
inte. Det är mer intuitivt för dem just eftersom de inte har förstörts av gamla mentala modeller som jag var inne på. Men här har vi... vi gör så här. Vi avslutar nutid och problematisering med att jag testar din intuitiva förmåga att veta någonting om skolan idag från ett statistikperspektiv. Sen hoppar vi in imorgon, och där måste vi också börja adressera lite fler av de frågor som vi ställde oss själva, känner jag. Vad tror du om det?
Verkligen.
Shoot. All right, Andreas. Nu ska vi se. Vad, hur går det med betygen egentligen för barnen? Om du tittar på hur många som får godkänt i matematik, hur många procent är det? Godkända betyg.
Alltså det ser vi, det är typ varje dag man pratar om färre med behörighet. Jag såg någonstans där att det stod att typ, nu är det har inget att ankra det här i, men jag läste någonstans där liksom figurerat i periferin av att typ en väldigt hög procentandel av de som går ut nian inte ens kan förstå en enkel nyhetstext. Så jag har ingen aning.
Hjälper det dig när jag vill ha en krispig statistik? Liksom ett svar är en siffra. Matematik, 89,6% får godkända betyg. Alltså de får betyg. De är inte underkända. Engelska, högre eller lägre?
Lägre.
Det är högre, 92%.
Okej, shit. Bra.
Modersmål?
Högre eller lägre än vad då? 92? Lägre?
Ja,
det måste 90. Vara lägre.
Ja. Slöjd?
Lägre.
Högre, 97,8%. Bild?
Högre.
Det är någonstans där också, 97,7. Där, jag kan ju fortsätta in absurdum. Det som var kul observation här, det var ju att se att de teoretiska ämnena skårade något lägre än de liksom praktiska ämnena. Det behöver inte betyda att vi har inte standardiserat, eller jag vet inte om det är standardiserat, liksom, är det förmåga? Hur sätter man betygen? Är det, ja, det är lite svårt då att avgöra om det där är ett bra statistik och vikta mot varandra, helt enkelt. Men det var lite kul att observera. Jag vet inte, jag har ingen trend där, jag har bara årssiffror från 2016. Men jag tänker mig att jag skulle vilja veta hur många elever det är i grundskolan nu, om du får gissa i runda tal.
I Sverige?
Ja.
600 000.
Det är en bra gissning om du vill ta bort ungefär 400 000 elever.
Okej, en miljon.
Ja. Så det är en ganska stor andel. 10% av svenskarna ingår i det här systemet. Så det är liksom ingen liten grej där. Och då är det grundskolan. Då. Dessutom så har du ju liksom komvux. Du har massor med andra läroinstanser.
Det är crazy. Vill du ha en statistikreferens, Anna?
Ja.
Hur många är det i grundskolan i Asien?
Oj, minst 70 pers. Det, alltså, hur stort är Asien? Det kanske är 3 miljarder, 3,5, kanske 4 miljarder. Och så tar vi 10% där då. Så 400 miljoner, 500 miljoner.
Oh, det är en bra gissning. 600 miljoner elever i grundskolan.
Det ser jag, vet du.
Mats.
Höve.
Fortsätt.
Ja, jag har väl egentligen inte så mycket mer än att jag gillade Skolverkets redogörelse för deras verksamhet från ett statistikperspektiv. Jag som är pro öppna data och liksom att man delar mycket av den här kunskapen gillar det här. Så de har kostnad per elev, de har liksom betygen och de har, och det här är ändå bara liksom det snidiga, snabba grejerna. De har väldigt fin genomlysning på datat. Så well done där. Det kostar 120 000 kronor per elev att gå för gymnasieskolan. Grundskolan kostar 106 000 ungefär
per
elev.
Och per år måste jag.
Per år utgår jag från. Ja. Det redogörs det inte för.
Nej.
Annars känns det billigt.
Yes.
Särskolan kostar ungefär 5 gånger så mycket per elev.
Mm.
Naturligt. Mer resurser och kan inte skala det lika mycket i det gamla industrialiserande tänkande.
Mm.
Men det är väl egentligen, jag tror inte vi behöver gå igenom något mer kring snabbfakta om Sveriges stora pedagogiska verksamhet. Utan ska vi göra så här att vi stannar där på idag och hoppar in imorgon. Du lyssna. Vi gör precis som jag sa här tidigare. Vi stannar där idag och så sen i den efterföljande delen av avsnittet om skolan så kikar vi lite grann på framtiden och ser vad som egentligen syns där i kristallkulan. Tack så mycket.